Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om kvinnan i Lund som tog med sin 2-årige son och åkte till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten. Hej Acke, hur står det till?
Det är bra, det är mycket olika skolprojekt etc. som är igång. Mm. Men det funkar tycker jag.
Det var väldigt länge sedan vi spelade in.
Ja, precis.
Tråkigt.
Mycket.
Men det beror ju faktiskt inte på att vi har haft mycket att göra, utan det är ju för att det inte har hänt så där jättemycket heller. Vi måste ju ha rättsfall som är intressanta.
Ja, precis.
Och det är väl där någonstans som bristen har funnits. Sen så har det varit lite sjukdom och lite sådana saker emellan också, men framförallt kanske att det inte har hänt någonting, att det inte har gått till åtal sådana fall som vi kan bygga program runt.
Precis. Att det har hänt saker, det har det ju.
Ja.
Men som sagt, hela förundersökningsprocessen måste vara klar,
ja,
innan vi kan titta på den.
Idag så har vi ju läst en väldigt, väldigt intressant förundersökning. Och precis som vi sa här i påan så handlar det om den kvinna som i media lite slarvigt har kallats för IS-kvinnan.
Mm.
Det rör sig om en kvinna som åkte ner till Syrien år 2014 tillsammans med sin son. Och vi har 3 stycken huvudpersoner i det här. Och det är mamman som vi har valt att kalla för Ines. Hon är idag 31 år gammal och åkte till Syrien 2014 när hon var 24. Vi har pappan till det här barnet då, som vi har valt att kalla för Malik. Och sen så har vi sonen som vi kallar för Hadi. Han är idag 8 år gammal, men han togs med till Syrien när han var 2 år gammal.
Ja, hon åtalas för grov egenmäktighet med barn.
Ja. Det hela startar den 30 augusti 2014. Och det är då som Malik anmäler till polisen att hans exfru Ines har tagit deras gemensamma barn, deras son Hadi, till Turkiet. Och i den här anmälan då i förundersökningen så står det att Hadil är 2 år gammal och att Ines har sagt att de ska åka på semester den 28 augusti. Och Malik och Ines har varit separerade ett tag. Han bor i Stockholm, hon bor i Landskrona tror jag, va?
Ja, vid detta tillfället så bor hon i Landskrona. Ja.
Så han har åkt ner till Skåne för att hjälpa till med ett pass till sin 2-årige son.
Det kan vi förklara för alla som kanske inte vet det, är att om man har ett barn som är inte myndigt så måste bägge föräldrarna alltid vara med på en polisstation. Eller en passenhet kanske det är man hämtar ut det på. För att skriva under att man tillåter då barnet att få ett pass.
Ja, så Malik var ju helt okej med det här. Och han visste att de skulle åka. Men den 29 augusti, alltså dagen efter att hon har åkt, så får han ett telefonsamtal från Ines där hon säger att hon befinner sig i staden Urfa i Turkiet. Och sen så ger hon telefonen till Hadi som säger: pappa, ring inte mig mer. Och det här gör ju Malik väldigt orolig, dels för att han säger att sonen aldrig skulle säga något så här, och dels för att Urfa inte är nummer 1 semesterorter att åka till i Turkiet.
Nej, det är en stad som gränsar mot Syrien och som många som ansluter sig till Islamiska staten hamnar i precis innan de tar, alltså går över gränsen till Syrien.
Det är någon typ av transitstad.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga.
I anmälan så säger ju Malik också att Ines verkar ha radikaliserats den senaste tiden. Han har sett på Facebook till exempel att hon gillar sidor som stöttar IS, och att hon ska också ha sagt att hon vill göra en hija Vad var en hia för någonting? Okay.
Det heter väl kanske hitcha egentligen.
Okej, okay, du är lite bättre på...
Ja, men det innebär att man välfärdar till en stat, alltså en muslimsk stat, för att man ska leva där i, enligt då religionens alla regler, skulle man kunna säga.
Mm. Den 5 september 2014 så förhör man Malik. Och han berättar då har han fått reda på lite mer information. Han berättar att Ines har pantsatt saker för 4 000 kronor innan hon åkte. Hon har handlat varor på kredit för ytterligare 15 000. Och hon ska ha haft kontakt med en man som befinner sig i Raqqa. Alltså, det är ju en stad som senare kommer bli huvudstad för den islamska staten. Så den ligger mitt i smeten där.
Mm. Precis.
Det framkommer i förundersökningen också att Säpo har kontaktat Malik i samband med att det här ärendet har kommit in till polisen.
Ja, precis. Alltså, Malik får ju mycket information, dels från sociala medier, men också från den mustern i Landskrona som Ines har varit hos.
Ja. Ines har tidigare bott hemma hos sin mamma som bor i Västergötland, på en ort där. Men den mamman har gått bort och då har Ines flyttat med sin son till Landskrona.
Mm.
Och den mostern är ju också, hon förhörs också. Hon blir helt förskräckt när hon får höra att barnet har fått ett pass. Mm. När hon får veta att barnet har fått ett pass. Och det visste inte hon om. Och hon säger för att om jag hade vetat det så hade jag aldrig släppt iväg dem. För att hon förstod nog att Ines var på väg.
Ja, visst. Man kan väl säga lite så här. Pappan blev lurad på det här passet egentligen.
Ja, det som...
Kanske
det som
inte lurade, så han tror ju säkert genuint att de bara ska åka på semester till Turkiet.
Ja, Ines har ju sagt att hon behöver liksom lite tid för sig själv att ta igen sig. Den här mammans bortgång har gått hårt åt henne och förmodligen också separationen och sådär. Det är nog lätt att köpa den förklaringsmodellen att hon behöver komma iväg en stund. Men ja, alltså när man läser de här inledande förhören med Malik, så särskilt som småbarnsförälder själv, Så det vänder sig i magen. Det är ju full panik för honom. För
nej,
han säger att han vet ju inte om han någonsin ska få se sin son igen.
Nej, precis. Och det får man ju också veta från Ines moster.
Mm.
Att hon säger att ja, men de har antagligen stuckit för gott.
Mm. I förundersökningen, den börjar ju med det här inledande förhöret, men sen så händer liksom ingenting för nästa förhör med Malik när man går igenom den här förundersökningen, och det är den 9 december 2020, alltså förra året, för ja, drygt 2 månader sedan.
Mm.
Då har Ines varit borta med Hadi i 6 år och 4 månader, och hon har gripits på Arlanda en dryg vecka tidigare. Tillsammans med sonen.
Ja, precis.
Och 2 barn till.
Och det har man ju haft koll på. För att man håller regelbundna kontakter med de här kvinnofängelserna. Eller det kanske inte bara är kvinnor som sitter på de fängelserna.
Jo, ja, men det är någon typ av blandning mellan flyktingläger och fångläger som är under kontroll av SDF. Syrian Democratic Forces. Som har koll på det här, och de har ju ganska noggranna listor över vilka personer som har varit i de här lägren, och Ines har varit där tillsammans med sina barn.
Mm. Och det kommer vi komma lite längre fram i det här avsnittet till, just att de har lite extra koll på just Ines.
Mm.
I det här fånglägret.
Mm. Vi kan väl säga så att efter att Ines har försvunnit från Sverige så gör man ju flera förhör. Man kommer ju inte bara in här så fort hon kommer tillbaka till Sverige. Polisen pratar med hennes bästa kompis. Genomför många förhör. Den här bästa kompisen. Hon säger ju att hon har regelbunden kontakt med Ines. När hon förhörs i januari 2015 så var det bara 6 dagar tidigare som hon pratade med Ines till exempel. Och där har Ines sagt att hon ska ha det jättebra i Syrien och vara gift med en man där, och... Men den här kompisen säger att Ines är lite hjärntvättad. Och kompisen själv är kristen, så de har inte haft speciellt djupa religiösa konversationer. Men ja, och hon säger ju att Ines inställning är att Hadi ska stanna hos henne. Helt enkelt. Hon ska vara där.
Mm.
Men kompisen säger också att hon är lite orolig för att barnen uppfostras till att bli IS-soldater. De pratar också med Ines moster, som vi nämnde.
Mm. hon förhörs ju flera omgångar för att man har kunnat säga att hon har också regelbunden kontakt med Ines. Hon berättar till exempel att Ines har fött ett barn 2017. Hon säger också att Ines ska ha försökt fly från Syrien men har blivit tillfångatagen av IS-sympatisörer.
Mm.
Och det ska då ha hänt cirka 2016 då Ines berättar för sin moster att hon ville tillbaka till Sverige.
Ja, för det är ju knixet, va? Att när du väl har kommit dit...
Ja, då kommer du inte hem igen.
Nej. Då får man vara där. Och i oktober 2017 så hör Ines av sig igen till mostern. Och den här gången så säger hon att det är fullt kaos. Det bombas jättemycket för då har USA inlett sina bombningar av IS olika territorium. Ines och hennes barn befinner sig i närheten av Raqqa. De är inte kvar i staden för att där är det väldigt mycket bombningar. Och Ines säger att det råder väldigt brist på vatten och mat. Allt enligt mostern då, såklart.
Precis. Och det gör det ju oftast i krig.
Ja.
Alltså när man måste fly och så.
Ja, visst.
Och det förstår man ju. Att även de som är med och startar kriget måste ju fly när det kommer en utomstående part.
Mm.
Och lägger sig i. Sen att säga att Ines har startat kriget är kanske lite. Men den grupperingen som hon väljer att gå med är ju en utlösande faktor.
Mm. 2018 så förhörs mostern igen och nu uppger hon att Ines har hört av sig på nytt och säger att hon och barnen mår bra men att de befinner sig i ett fångeläger som heter Al-Malikia, någonting sånt.
Ja, mm.
Och ja, det kommer också rapporter från mostern om att det är fruktansvärda förhållandena i de här fånglägren. Att barnen svälter, det är mycket sjukdomar som härjar. Ines har också sagt till mostern att hon har varit fängslad i 3 månader och att det bara var för att hon var gravid som hon inte blev ihjälslagen.
Och det finns det ju bland annat från FN-rapporter också om att de här fånglägerna ska vara riktigt jäkla urusla.
Ja, verkligen.
Och det kan man ju, alltså så här, jag vill inte säga att jag förstår det, för det gör jag inte för jag tycker att det är hemskt med fångläger och så. Men om man tar i åtanke att de här fånglägerna styrs av SDF, som vi var inne på innan.
Mm. Och i vissa fall kurdiska styrkor.
Och så precis, kurdiska styrkor är oftast en stor del av den här Syrian Democratic Forces också. Mm. De är med liksom i den här organisationen. Så kan man ju se varför det är så.
Mm. IS har ju gått väldigt hårt åt minoriteter i området, kanske framförallt yazidier. Som vi har läst om väldigt många rapporter ifrån. Det handlar om kvinnor som tas som slavar och stora massgravar som har hittats i områdena i efterhand. Där alla barn, kvinnor och män har mördats på löpande band. Så det är ju en väldigt infekterad konflikt. Om man ens kan kalla det där i sig en sån riktig terrorsekt. Liksom. Så att det är väldigt... väldigt hemskt rakt igenom. Jag läste någon rapport från ett av de här fånglägren som där de sa att barnen åt gräs för att det fanns ingenting annat att äta. Och ja, de barnen har ju inte gjort någonting för att hamna i det här och det är väl lite därför som jag fastnade för den här förundersökningen också, att det handlar inte om en IS-resenär utan det handlar om någon som har kidnappat sitt barn från pappan och tagit med dem till den islamska staten.
Ja, precis. Och det är där det är hemskt, för att barn är ju så sköra.
Mm. Och
att man kan göra så som förälder, jag blir bara så förvånad.
Mm. Ja, visst. Den 15 december 2020 så förhör ju polisen Hadi också. Och han är 8 år nu. Och det är, förutom att det är fullständigt hjärtskärande att läsa hans berättelse, så är det också en otroligt fascinerande och extremt viktigt tidsdokument på något sätt, hela det här förhöret, för att det är ett barns berättelse om ett fångläger som är ett av de värsta fånglägren som finns just nu.
Mm.
Och han berättar att han har varit i ett läger som heter Al-Hol, där det största och mest kända fånglägret för IS-desertörer, IS-fångar, alla möjliga som har varit kopplade till den islamska staten. Han Han vet ju liksom exakt hur man gör en mantelrörelse på ett vapen. Kommer fram i det här förhöret. Och han berättar hur de har haft en skolgång. Hur hans båda yngre systrar föds i det här lägret. Och ja, hur livet är där. Maten smakar dåligt. De bor i tält. Det är liksom en stor rullians på människor.
Ja, precis.
Såna saker.
Han berättar att lärarna är ganska elaka förutom en kvinna som han tyckte väldigt mycket om. Och så.
Mm.
Det är ju, som du säger, det är väldigt hjärtskärande att läsa det här. Och läsa förhör med en liten pojke som har... Ändå det känns som att han har tvingats bli stor väldigt snabbt. Alltså att ungefär, han har fått ta någon slags fadersgestalt ibland, nästan till och med för sina yngre syskon.
Ja, jag tänkte det också, att han ger ju väldigt mogna svar. Det här, han är ju mångspråkig i följd av detta. Han pratar arabiska, turkiska, svenska, engelska.
Han pratar inte så mycket svenska.
Nej, men han förstår svenska.
Det kan man ju läsa i förhören, eller efter att man har läst några av förhören, så förstår man att förhören som vi läser är översatta till svenska.
Mm.
Men han säger ofta i förhören, jag förstår vad du säger, till den här, vad är det, förhörsledaren då.
Mm. Ines, när hon har varit på plats där i Syrien, så har ju, hon har ändå hört av sig ibland till Malik. Han säger att han har hört av henne kanske 2-3 gånger om året. Och ja, när hon väl hade kommit in i Syrien 2014 så har hon meddelat att nu är de där de ska vara.
Mm.
Men Malik säger också att vid ett tillfälle så var det helt tyst i 2 år. Och han berättar i förhör att han visste ju då inte om hans son levde eller var död. Han beskriver det här som fullständigt tortyr. Och det har man ju väldigt lätt för att förstå. Med tanke på att det är en krigszon. Och att det blir helt tyst i 2 år. Vad gör man då?
Men jag förstår inte hur inte pappan har gått under. Alltså.
Ja.
Men det finns väl en kämpaglöd, antar jag, i alla.
Mm. Det finns ett väldigt intressant förhör också i den här förundersökningen med en militär just från Syriens demokratiska styrkor, eller SDF då. Och den här militären har haft ansvar för de som sitter i deras läger. Så han har stenkoll på Ines. Han berättar att hon först har suttit i Al-Hol och sedan flyttats till ett läger som heter Al-Roj, eller Al-Roj. Och det var från det lägret som hon lyckades fly och ta sig till Turkiet. Och han säger att det är extremt svårt att ta sig ut från Al-Roj. Det är stor rigorös säkerhet, men det går genom att betala stora summor till någon som kan smuggla ut dem.
Mm, precis. Och det måste ju, om man tänker så här, de pengarna måste ju ha kommit från någon annanstans, för de har inga pengar själv i det här läget. Men han berättar ju i förhören att de vet om att hon planerade resan, hon var en sympatisör till IS. Hon visste precis var hon skulle åka.
Mm.
Hon visste allting innan hon reste, i princip, för att det har hon erkänt hos oss.
Ja, för de har ju förhört henne.
Ja, precis.
Också i sin tur.
Och där kan man ju lite vara så här, eller jag kan ju vara lite skeptisk, för jag undrar hur de här förhören har gått till. Jag tror att man erkänner ganska snabbt om förhören börjar lida mot liksom nästan tortyrliknande förhållanden. Nu vet jag inte om det har varit så, men alltså bara att leva i de här lägerna är ju inte jättelätt för psyket, kan jag tänka mig.
Enligt den här militären så berättar han att Ines först bodde i Raqqa. Och när IS tog över Raqqa så flydde civilbefolkningen eller blev dödade. Och då stal IS de bostäder som fanns där. Och det hände ungefär 2014. Så den här militären säger att vi i SDF återtog Raqqa 2017. Vi drev ut IS. Men de vet om att det hjälpte till med det administrativa för Islamiska staten och värvade kvinnor i Europa till IS. Och det här har ju rapporterats mycket i media också, att Ines har haft en central roll i propagandan för att få dit fler människor till IS. Och det var där du var inne på lite, antar jag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han berättar ju att hon har inte åkt till ES för att vara hemmafru.
Nej.
Utan att hon har liksom varit någon planerad sympatisör eller propagandamaskin för att ta dit andra som kanske har lite de här tankarna.
Mm.
Men inte riktigt har tagit steget.
Ja, han säger att Ines har inte dödat folk vad vi vet, men hon har hjälpt till. Det är en farlig person och hon är misstänkt för terrorbrott och krigsbrott hos oss. Och den här militären säger också i förhör att STF diskuterar med utrikesdepartementet i Sverige om hur de ska få henne utlämnad till Syrien för krigsbrott. Så den här rättsprocessen som hon möter i Sverige gällande grov egenmäktighet mot barn, det är inte hennes största problem.
Nej, men samtidigt så måste man ju, nu var det så himla länge sedan jag läste internationell lag. Det läste jag ju en del på universitetet.
Mm.
Men för att få någon dömd för krigsbrott så måste det gå genom vissa internationella domstolar.
Mm.
Och då kan man inte bara lämna ut någon till Syrien som är svensk medborgare, utan det måste gå via en, vad heter det, den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, tror jag det heter.
Mm.
Och där kan man då bli dömd för krigsbrott. Tror jag i alla fall. Jag är inte helt säker. Men det är inte så lätt som att man bara blir utvisad.
Nej. Som vi sa så var det den 30 november 2020 som Ines kom tillbaka till Sverige. Hon kom till Arlanda och där grips hon ju direkt av polisen. Hon har koll på att hon har tagit ett plan från Turkiet. Så för hon har lyckats ta sig till Turkiet.
Ja, hon är ju internationellt efterlyst då.
Det är hon ju också, ja. För att det har hon varit sedan 2014 då.
Ja, precis. Så de ser ju direkt när de bordar planet, hon och sina tre barn då, så plingar det ju till i datorerna.
Ja.
Både Arlanda och där hon flög ifrån. Just så de vet gott och väl om att hon är på väg.
Ja, hon förhörs ju då direkt såklart när hon kommer hem. Och i det inledande förhöret så säger hon bara att hon vill ha en advokat. Hon har en advokat som hon kan namnge. Och hon säger inte något om anklagelserna. Däremot så vill hon att polisen ska meddela hennes moster att hon är i Sverige och att hennes barn är omhändertagna. Sen dröjer det en vecka ungefär och den 7 december 2020 så förhörs Ines på nytt. Hon är ganska kort i tonen kan man väl säga. Hon berättar sammanfattningsvis att hon direkt togs till fånga när hon kom till Syrien, att någon tog hennes mobiltelefon och att hon och sonen blev inlåsta i ett hus och att det var därför hon inte kunde höra av sig till pappan. Hon säger att hon gifte sig 2016 med en man som senare blev pappa till hennes två döttrar. Och 2017 säger hon att hon kom ut men att hon direkt satte sig i ett fångläger. Och efter att hon har dragit den här storyn då så säger hon att nu vill jag utöva min rätt att inte svara på några fler frågor. Jag vill inte vara del av utredningen mer. Och den linjen håller hon.
Och den linjen har hon ju hållit i Lunds tingsrätt nu också.
Ja.
Som vi har fått höra på nyheterna ganska mycket om just nu denna veckan och lite förra veckan också.
Ja, hon sitter bara tyst i resterande förhör. Hon svarar inte på några frågor alls. Det finns ju däremot en del i utredningen som talar emot den här storyn.
Ja, alltså man plockar in experter såklart.
Ja.
Som man ofta gör. Och då har de plockat in en expert på terrorism som är terrorforskare som heter Magnus Ranstorp. Och han får höra så här, tyckte jag det var lite intressant. För att hon påstår ju, Ines påstår ju att hon inte visste vad det var hon åkte till.
Nej.
I princip, att hon blir lurad dit. Men han, Magnus Ranstorp, säger då att men det är omöjligt att ansluta sig till ES 2014 utan att veta vilka grymheter som de pysslar med i Syrien.
Ja,
alltså det går inte att inte veta om det. Utrikesdepartementet har ju också varit på plats flera gånger i både Al-Hol och Al-Rosh-fängelset.
Ja, där var det en grej som verkligen fastnade för mig. För att, som visade på vilken typ av grymhet som finns här. Nämligen för att de här representanterna som har varit i det här lägret säger att om Ines hade gett sig till känna på något sätt och bett om att Hadi skulle skickas till Sverige så hade de löst det.
Mm. Men det har hon aldrig bett om.
Det har hon aldrig bett om. Så oavsett vilka grymheter som föregick i det här lägret. Oavsett vad hon visste om att hon har hållit det här barnet från sin pappa så länge, i så många år. Och utsatt honom för alla möjliga typer av otrevliga livserfarenheter. Kan man säga. Och också vetskapen om att jag kan skicka det här barnet, mitt barn, till en väldigt, väldigt trygg och säker miljö.
Mm.
Så gjorde hon ändå inte det.
Sen vet man ju inte huruvida de här från UD faktiskt har pratat med henne eller inte.
Nej. Hon kanske inte har gett sig till känna alls. Men hon hade möjligheten. Ja, de här representanterna har funnits där och gjort sig själva synliga. Liksom. Så hade man hade hon velat göra det så hade hon kunnat göra det. Det finns ju också en hel del skärmdumpar från Ines Facebook-konto i förundersökningen. Och det är framförallt en konversation som jag noterade lite då, att det när Ines lägger upp en bild där hon håller i ett vapen och då utspelar sig följande konversation på Facebook. Och det är en okänd person som börjar kommentera. Skärp dig och kom hem. Tänk på din son.
Ines svarar då att hundar kommer alltid skälla. Min son har det bättre än någonsin och är trygg. Att jag la upp en bild på ett vapen betyder inte att jag går runt och mördar folk. Men fördomar kommer alltid vara och beklagliga är att ni styrs av media.
Jävla nötter är ni. Fy fan för dig. Att ta din tvååring som inte varken kan säga bu eller bä. Han vet ju inte bättre. Sluta nu.
Vad enligt dig är så hemskt här?
Men vad fan, du går med i IS. Fattar mig inte på dig hur du kan vara så självisk. Om bara du hade åkt så hade det inte varit någon. Men att ta med dig grabben. Fegt. Jävligt fegt.
Haha, vilken skojare. Vad är det du tror jag gör? Går ut och krigar? För jag som inte förstår. Vi krigar inte. Jag sitter hemma och äter godis. Vad är problemet?
Det är fruktansvärt att tänka att hon är så ignorant mot det faktum att hon för det första befinner sig i en krigshärd.
Ja.
Med sitt barn och för det andra är med i en organisation som har gjort sig kända genom fruktansvärda terrordåd runt om, både på plats i Syrien och Irak men också i Europa och på platser i Asien också.
Ja, visst.
Men också som har ägnat sig åt otroligt grova våldsbrott. Jag tänker på de här offentliga avrättningarna som har varit. Man har IS har ju kastat ner homosexuella män från hustak, filmat detta, skickat ut som propaganda. Han har genomfört offentliga halshuggningar.
Ja, precis.
Utav journalister, utav hjälparbetare, utav utländska personer som har varit på plats, på observatörer ibland.
Ja, och bara det får mig att tänka på hur jäkla skadade barnen måste ha blivit av det här. Och det får man också reda på lite i förundersökningen. Att barnen har tagit skada av det. Att jag tror att de inte, alltså vissa barnen inte riktigt förstår om det är verklighet eller om det inte är verklighet.
Ja. Man märker också i förhöret med Hadi att han är väldigt tudelad till det här. Han säger att han vill berätta någonting för polisen. Men han liksom vågar nästan inte göra det. Men efter att de har pratat ett tag så säger han att han vill nog ändå berätta vad det är nu. Och då säger han att det han vill berätta är att han saknar sin mamma.
Mm.
Och att det på något sätt har förmodligen blivit så stigmatiserat, den här relationen som han har till sin mamma. Det är fortfarande hans mamma, och hon har ju säkert ställt upp för honom och skyddat honom så gott en mamma kan, även i de här förhållandena. Och även om det är hon som har satt honom i den här situationen, så har ju hon varit hans trygga punkt.
Nej, ja, visst.
Så, ja, fy fan. Jag tyckte att det var tufft att läsa förhöret med honom. Jag tyckte inte att det finns liksom... Han verkar ju inte skadad på något sätt eller traumatiserad på det sättet. Det framgår inte i förhören på det sättet. Men man vet ju att den här killen har förmodligen upplevt saker som... Som inget barn ska behöva uppleva.
Nej, absolut inte. Ett barn som är så pass liten eller ett barn överhuvudtaget.
Mm. Ja, visst. Andra saker som talar emot Ines version att hon har kommit ner till Syrien och egentligen bara suttit inlåst i 6 år är ju att hon har ägnat sig ganska mycket åt propagandaverksamhet på sociala medier helt öppet också. Hon har lagt upp en bild på ett automatvapen med texten My New Best Friend. Min nya bästa kompis. Hon uppdaterar på Facebook att hon har flyttat till en stad i Syrien. Lägger upp propagandabilder för IS och så vidare.
Och sen kommer en intressant grej. För de här Syrian Defense Forces griper då Ines man i Syrien.
Mm.
Alltså den mannen som hon då har åkt dit för.
Mm.
Och han säger att han har finansierat sin vistelse i Syrien genom pengar från Ines familj.
Ja.
Och det tyckte jag var lite så här, va?
Mm.
Säger han bara det? Eller är det så? Det är svårt och det framkommer inte. De gräver inte djupare i det här egentligen.
Nej, men det är ju alldeles säkert någonting som ligger på Säpos bord.
Ja, precis. Och den här mannen då som hon åker ner till Syrien för att då gifta sig med är ju, vad är han? Han är från
Tunisien.
Tunisien,
mm. Ja. Han har arbetat som sjuksköterska i Islamiska staten och sedan chaufför i Raqqa.
Mm.
Och han gick med i IS 2015, skriver de. Han försökte också lämna IS, och det är möjligt att de gjorde det tillsammans då. För han greps och sattes i fängelse av IS för att ha kontaktat sin mamma och försökt få pengar så att han kunde lämna Islamiska staten.
Mm.
Han släpptes 2016 och var då som han flyttade från Raqqa med Ines då. Och att man har den här kollen på Ines man är ju dels via den här kontakten som polisen i Sverige har haft med STF. Men det finns också uppgifter i förundersökningen från FBI i USA.
Mm.
Som har en... Ja, de har ju rapporter där Ines och Ines man nämns.
Mm.
Och i dokument från STF så är hon listad som misstänkt för terrorrelaterade aktiviteter.
Och det är inte så konstigt att FBI har den informationen. Amerikanska styrkor har ju varit nere i Raqqa, och amerikanska underrättelsestyrkor har också varit nere i Raqqa såklart.
Visst är det så?
Eller nere, i Raqqa kan jag komma att säga. Nere om man räknar från Sverige.
Mm. En sak som också görs klart i förundersökningen är att Ines grips i Turkiet redan den 20 augusti. Alltså 3 månader innan hon kommer till Sverige. Och då grips hon tillsammans med sina 3 barn. Och det finns en liten del i förundersökningen som visar att Ines ringde till det svenska generalkonsulatet i Istanbul den 15 september. Och förklarade för den lokala anställda där som tog emot samtalet att hon befann sig hos den turkiska utlänningspolisen. Och Ines har då uppgett att hon ringer från ett fast nummer på den platsen de befann sig, så att man kan nå henne på det här. Och att hon har fått tillåtelse att ringa det här samtalet. Och i det här samtalet så berättar hon för den lokala anställda att hon är IS-anhängare som åkte till Syrien från Sverige 2014. Och att hon säger att hon är svensk medborgare och att hon kräver hjälp av svenska myndigheter att få ett nytt pass för att komma tillbaka till Sverige. Det är lite magstarkt att känna att någon kräver det.
Ja. Men hon vet också vad hon har för rättigheter.
Mm, men det är svårt att inte tänka att så här, ja, nu passar det.
Ja, jo, precis. Det är ju klart.
Ja, rakt igenom en en ganska gräslig förundersökning att läsa. Den är ganska kort. Den är bara runt 300 sidor. Du var förvånad över det.
Ja, men jag var förvånad över det till en början. Men sen insåg jag att åtalet handlar ju bara om egenmäktighet med barn.
Mm.
Och därav så tror jag att den är så pass kort.
Mm.
Huruvida Ines kommer att dömas av en internationell krigsdomstol eller så.
Eller bli utlämnad till Syrien.
Mm, det återstår ju att se.
Mm.
Jag tror inte att Sverige kommer att utlämna henne till Syrien. För att det hade ju innebärt så jäkla mycket problem för Sverige. I den mån att en utlämning kan inte ske till en dödsdom i princip. Och även om man säger så här, nej, hon skulle sätts till en ordentlig rättsprocess nere i Syrien, så kan man ju alla ju förstå undermedvetet att utlämnas hon till Syrien, så tror jag inte att hon kommer leva längre.
Ja.
Då kommer hon kanske bara falla mellan stolarna och försvinna.
Ja. Det som är positivt med den här förundersökningen är ju att det för en gångs skull finns ett lyckligt slut. Det är vi inte bortskämda med.
Nej,
i den här podden, om man säger så. Det har väl aldrig hänt egentligen.
Nej.
Men det är ju faktiskt så att Hadi och Malik får återförenas. Precis. Här i Sverige, och att Hadi nu bor tillsammans med sin pappa.
Det är ju fantastiskt.
Det är fantastiskt.
Det är som däremot är lite tråkigt, det är de två andra barnen.
Ja. Ja, vi vet ju inte alls hur det ser ut med de här barnens pappa. Han befinner sig vart han har tagit sig. Han är inte med Ines till Turkiet i alla fall.
Nej.
Det vet jag. Om Ines nu blir dömd för grov egenmäktighet med barn, så finns det en straffskala som säger att hon döms till fängelse mellan 6 månader och 4 år. Så det är ganska ordentliga straff på detta också, får man säga. Men med tanke på att hon har hållit sin son borta från hennes pappa i över 6 år. Så.
Jag tror hon kommer att åka på den högre straffskalan.
Mm.
Och sen så kommer ju hela processen med socialtjänst etc. Där det nog, tror jag, att det kommer vara svårt för henne att någonsin få liksom någon slags vårdnad.
Eller någon umgängesrätt, precis. Det försvårande för Ines är ju såklart att hon har ju inte bara hållit sonen från pappan. Hon har ju tagit med honom till en extremt farlig plats,
yeah,
på jorden.
Precis.
Och det är ju också därför som åklagaren bedömer det här brottet som grovt. Det var det som vi hade att berätta om det här rättsfallet med kvinnan från Lund. Och vi vill tacka alla för att ni har varit med oss och lyssnat idag. Och om ni vill kommentera det här avsnittet eller dryfta några andra frågor eller åsikter, så går det jättebra att leta upp oss på Facebook, Förundersökningspodden. Det är många som har gjort det, vilket är väldigt roligt.
Det är superskojigt. Och gillar ni det arbete vi gör, så kika gärna in på Patreon-sidan också.
Det här var Förundersökningspodden med Dag och Acke. Tack så mycket.
Hej. Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.